Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hur är det för dig när det är tufft mellan oss?
Det beror på vad som är tufft. Antingen kan det vara tufft för att jag är i tvivel. Och det är en typ av kris. Eller så är det tufft i mig för att jag inte känner mig mött så som jag vill. Jag upplever att jag behöver dig mer än vad du är där. Och så har det ju varit senaste veckan, skulle jag säga. Och det är helt vidrigt.
Vad är det värsta?
Nu har jag haft en vecka... Alltså vi ska väl säga det, vi har ju haft det generellt superbra senaste månaderna.
Ja.
Utan några större konflikter och ingen har varit på väg att lämna och sådär. Och sen när jag har haft det tufft 2 veckor, inte för någonting som egentligen har med dig att göra, utan kopplat till skolan och att jag bara har upptäckt sidor hos mig som jag inte tycker om.
Ja.
När jag jobbar i team, som jag har jättesvårt att acceptera. För att jag hela tiden vill vara perfekt och vara en person som alla gillar. Och så märker jag att jag kanske i stress inte är superhärlig alla gånger.
Ja.
Och det är väldigt djupt i mig att inte prestera på topp. Eller jag presterar på topp utifrån uppgiften, men inte utifrån att vara en härlig teamplayer. Så. Och det som växer mig då, det är att jag har satt mitt värde väldigt mycket utifrån prestation och det jag gör. Och när jag då inte är fantastisk och omtyckt, då börjar jag ifrågasätta om jag är värdefull. Och det här smittar av sig på alla mina relationer. Det är inte så att jag går från skolan och känner att ja, men det som händer i skolan och det är en arena. Och nu går jag hem till dig och här är det något annat. Det här är en annan relation.
Ja.
Utan då... känner jag då hela mitt system och hela min kropp går i tankar hela tiden att men är jag good enough? Är jag värdefull? Nu när jag inte är perfekt, vem vill ha mig då? Och då blir jag väldigt otrygg. Och jag känner mig väldigt osäker. Och jag tvivlar på om du vill ha mig.
Ja.
Och... det är en fruktansvärd känsla att känna mig så, för jag känner mig så osjälvständig att jag inte klarar mig själv, att jag verkligen behöver dig, att du måste finnas nära för att fylla mitt tomma inre.
Ja.
med massa kärlek och bekräftelse och fylla upp min tank. Och jag kan liksom inte göra det själv.
I det läget, vad är det bästa jag kan göra och vad är det värsta jag kan göra för dig? Alltså som känns bara så här, wow, det här känns riktigt bra. Och så här, wow, åh fy, vad det där känns riktigt dåligt.
Ja, du gjorde ju det värsta igår och det bästa i morse. Ja. Det bästa du kan göra är att överösa mig med kärlek och bekräftelse utan att jag ber om det. Att du bara är dels fysiskt nära, att du kramar på mig mycket och pussar på mig och liksom håller om mig rent fysiskt. Och att du säger till mig, alltså ge massa ord, att du älskar mig och att du tycker om mig och att du tycker att jag är fin och att du älskar mig för den jag är och att du accepterar att jag är som jag är.
Ja.
Det är det jag behöver. Då känner jag mig trygg. Men när du inte kan hålla mig, vilket hände igår när jag skulle iväg på middag igår kväll, och jag ringer dig, för då jag hade varit i skolan hela dagen och jag hade ringt dig typ 4 gånger på dagen.
Ja.
Bara, hej, jag behöver bara höra din röst och bli bekräftad och så. Och du har haft jättemycket jobb den här veckan och verkligen varit inne i en jobbbubbla.
Ja.
Och då satt jag på en bänk och grät innan jag skulle på den här middagen. Och så sa jag att så här, det är som att jag tolkar in att du är distanserad och inte riktigt är med mig. Utan att du behöver jobba. Och att du inte kan ge mig det jag behöver. Det vill säga bekräftelse och kärlek och så. Och då känner jag mig så sjukt ensam. Och jag känner mig så övergiven. Jag känner mig värdelös och jag känner att fy fan, jag kan inte klara mig själv.
Ja.
Alltså jag är en vuxen person på 31 år som inte kan hålla mig själv när det krisar. Jag är så extremt beroende av att någon är nära och håller mig. Så det är väl det värsta du kan göra.
Men vad var det jag gjorde då? För din känsla igår som du säger nu var att jag inte fanns där för dig, men vad var det som jag gjorde som var det värsta?
Nej, men det var väl... Ja, men rent praktiskt så sa du att... älskling, jag kan inte... jag kan nog inte möta dig på det sättet som du vill just nu. För att jag ska alldeles strax laga mat till barnen. Och jag behöver avsluta en jobbgrej här. Men jag hör dig. Liksom. Jag fattar att det är tufft.
Ja.
Och jag kommer krama på dig så när du kommer hem.
Mm.
Men just nu kan jag inte göra så mycket mer.
Ja.
Och du sa också att Jessica, alltså att jag jobbfokuserar den här veckan och om du upplever mig som frånvarande, det har ingenting med vår relation att göra. Jag är inte på väg någonstans.
Ja.
Det är bara att mitt fokus just nu ligger på jobb. Så ta det inte personligt.
Så på vilket sätt var det värsta?
Ja, men det är att jag känner mig övergiven. Ja. Alltså jag känner mig övergiven och ensam. Och jag känner mig att ingen håller mig. Alltså jag känner att jag måste klara mig själv när jag mår så där dåligt.
Mm.
Och det är nästan som att min kropp bara... Alltså, men, för jag är självständig hela tiden. Det är som att jag har lärt mig i livet att klara mig själv. Jag ber typ aldrig om hjälp.
Ja.
Så det är något skamfullt, fyllt i att be om hjälp. Och då när jag väl gör det så känner jag mig så himla liten och underlägsen. Mm. Jag känner mig så nidig och klängig. Och jag känner mig verkligen som ett barn. Som en 5-åring som bara, kan du hålla, kan du krama mig? Så känner jag mig.
Ja.
Och det är lite läskigt med dig också för att du sa tidigare i veckan att du har sån tillit till människors processer. Vi pratade nog så här generellt om att jag har så svårt när människor i min närhet mår väldigt dåligt. För jag vill gå in och lösa och hjälpa. Och jag känner mig så himla hjälplös och maktlös och så. Och då sa du att du inte har lika svårt ofta att se andra människor må dåligt. För att du har tillit till deras processer på ett annat sätt. Och att det inte är farligt att människor går igenom kriser och så. Och du har ju en annan trygghet i att möta människors kriser. Jag kan göra det på ett professionellt plan, men liksom privat så är det svårare. Och då sitter jag ju på den här bänken och tänker att nu har du tillit till min process. Och då blir jag så här, fan, ha inte tillit till min process. Jag klarar inte det här nu. Du borde inte ha tillit till min process just nu.
Ja.
Och så. Vad tänkte du igår när jag ringde och sträckte ut en hand och behövde dig? Eller de fyra gånger jag ringde igår.
Ja, men igår så kände jag, så varje gång du ringde så kände jag mig glad att jag hörde av dig. Så jag var jätteöppen för att prata med dig. Och, men den fjärde gången som du ringde på kvällen, då var jag verkligen mitt i jobbmode. Även om det var fredag kväll. Och jag var precis på väg att avsluta mitt jobb. Jag tror klockan var 7 eller 8 på kvällen.
Mm.
Och jag kände mig stressad över att jag hade jobbat så länge. Och att jag verkligen behövde jobba. Och ville avsluta mitt jobb och laga mat och vara med barnen på kvällen. Och när du ringde så tog jag en paus från jobbet för att kunna ge dig uppmärksamhet. Men efter jag tror det hade ändå gått en kvart. Så att jag kände att jag hade verkligen försökt möta dig.
Mm.
Men att jag behövde prioritera mig själv i det läget och prioritera. Att, jag kände också att jag kunde inte vara närvarande med dig så som jag brukar vara, så som jag vill vara. För att det var så stressigt för mig själv. Så det var också viktigt för mig att säga till. Men också att inte bara liksom lägga på och lägga på luren och överge dig. Men också kunna markera att nu kan inte jag. Inte markera men också bara säga till dig, men nu behöver jag avrunda.
Mm.
Nu behöver jag ta hand om det praktiska. Och ja.
Känner du dig trygg i att göra det, eller finns det dåligt samvete i det?
Ja, efteråt så när det hade gått en kvart eller 10 minuter, en kvart, så ville jag ringa upp och bara så kolla, men hur har du det, är allting okej? Okay? Och så, men jag kände att jag inte skulle göra det. Att jag skulle fokusera på mitt eget. Också för att jag har tillit på din process. Jag ser att det du går igenom, det är som att du behöver gå igenom det.
Mm.
Och att jag behöver inte springa in och rädda dig. Jag kan finnas till för dig. Jag kan finnas till och ge dig kram och ge dig stöd. Men jag behöver inte bära dig genom det här.
Joho.
Nej. Det finns en del att också du får ta ditt eget ansvar. Men också att jag verkligen finns till för dig. Men så som du berättade sen hade du en jättefin kväll med din vän. Och ni två fick verkligen tid att prata med varandra.
Mm.
Och i det så litar jag på att du hamnar rätt. Om inte jag kan hjälpa dig och om inte jag kan stötta dig så vet jag att du har människor runt omkring dig.
Mm.
Och där i mina tidigare relationer, där när min partner har mått dåligt, då är det bara jag som har kunnat hjälpa. Då är det bara jag som har kunnat stötta. Och ja, det stämmer inte, men i min värld så har det varit det. Och då har jag kunnat offra allt runt omkring för den personen. Mm. Och jag hade ju ändå funnits där i 4 gånger under dagen. Och sen var det viktigt för mig att säga, men hit kan jag finnas. Men nu behöver jag ta hand om mitt eget.
Mm.
Även om jag ser att det var det tufft. Så har jag sett dig så många gånger när du har haft det tufft och kommit ut på andra sidan och mått bra.
Mm.
Och det är väl det som är min erfarenhet från den här gången också. Att när vi sågs på morgonen så hade vi jättemycket tid med varandra.
Mm.
Och kunde vara fysiska och vara nära varandra. Och du fick verkligen gråta ut och berätta allt som pågick och jag kunde lyssna på dig.
Ja, i morse.
Ja, i morse. Och jag kände mig jättenärvarande. För jag var inte splittrad.
Mm.
Och det var nog också det, tror jag, att igår när vi hördes på telefon. Så där är ju inte optimalt att höras på telefon. För att då kan man inte se varandra. Jag kan inte nå ut, vi kan inte ha fysisk kontakt. Och jag tror att du delar också att när vi har kontakt via telefon, det blir ju, och du känner dig otrygg, men då kan det ju nästan bli en ännu mer osäkerhet, för att så som jag pratar i telefon, du hör ju bara mitt röstläge.
Mm.
Och när jag pratar i telefon, då är jag inte jätteengagerad. Just det som hände igår kväll också var att, att en av mina barn var ute i köket.
Mm.
Och jag kände inte... Och därför höll jag tillbaka lite grann i vad jag sa och i hur jag uttryckte mig.
Ja, för att,
ja. Ja, men för att jag ville hålla vårt samtal för oss själva. Så du kanske också kände att jag var lite återhållsam där.
Ja.
Men jag tänker mig när du är extra känslig eller när någon är i en extra känslig process, då kan vi plocka upp de allra minsta små signalerna.
Ja, men det är väl, ja, och det är väl det som är, jag tror att jag har rätt i min känsla av att jag känner av någonting, alltså någon form av distans. Sen så tolkar ju min hjärna det fel. Alltså vad anledningen är. Alltså, så här,
gud, ja, för i din,
alltså om du sitter och Alexander är nära så är det klart att du kommer prata på ett annorlunda sätt.
Ja.
Eller du behöver jobba. Sen har det ingenting med vår relation att göra. Men jag tolkar
det. Och i ditt huvud så är relationen på väg att ta slut. Mm. Och för mig är det ju långt ifrån sanningen. Det är bara att jag är väldigt fokuserad på det jag behöver.
Men jag tror att det är för att, och jag tror att det här är nog viktigt också att prata om i podden. För jag tror att det här kan nog många som lyssnar relatera. Att jag har lärt mig att det är inte så attraktivt och sexigt att visa sig svag. Speciellt inte i liksom, dejtingfasen eller i början av en relation.
Ja.
Och att vara nidig och klängig. Det finns typ ingenting som är värre som gör att någon flyr så mycket som om man visar sig osjälvständig.
Ja.
Och det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att, liksom, att spela svår är ett bättre... En bättre strategi. Sen kan jag inte spela svår. För jag kan inte spela. Nej. Jag är ingen skådespelare. Jag är sämst på det. Och jag har nog bränt några personer på vägen. På grund av det.
På grund av att du har spelat svår?
Nej, att jag inte har spelat svår.
Att du inte har spelat svår.
Alltså jag vet några konkreta fall. Ja. Där killen har sagt att... Ja, men, att du hörde av dig så ofta gjorde att jag tappade intresset.
Ja.
Och där och då så kände jag ju spontant att så här, fan, varför gjorde jag det? Varför lät jag inte bara bli? Och samtidigt om jag ska vara sann mot mig själv så det är så jag är.
Ja.
Och nu är jag ingen extrem. Alltså det är inte så att jag skickar 30 sms på en dag. Det kan ha varit att jag har skickat ett sms. Så. Men alla har ju sina också, vad som är rimligt och sådär. Men i alla fall, det är den känslan av att man inte får vara på. Att man inte får vara, liksom, vad heter det? Vad heter nidi på svenska? Ja,
att du vet vad jag menar.
Ja, men vad behovsställning eller... liksom. Det förknippar jag med att det är ganska osexigt. Och då vill inte folk vara med.
Ja.
Så att, och det var det som gjorde att jag bröt ihop i morse. För att det är som att jag går med massa tankar om vad jag tror att du tänker om mig. Och jag går i de här tankarna av att nu kommer du inte tycka att jag är så sexy. Nu kommer du känna att så här, men fy fan, en sån här osjälvständig människa som inte ser sitt värde, som inte är trygg i sig själv och som kraschar så här lätt för att hon inte presterar på topp i skolan. Vad fan är det för människa? Alltså gud vad jag har kommit mycket längre än henne i mitt utvecklingsarbete och en sån här person kan inte jag vara tillsammans med. Och det gör att jag skäms när jag når ut.
Ja.
Jag känner skam och jag känner mig rädd för att jag ska att distansen mellan oss ska bli lite större. Att du ska liksom ta ett steg mot dörren, typ. Och det blir ännu värre för då jag får panik. Alltså jag når ut fast jag säger inte hela sanningen. Jag försöker liksom lite kamouflera och vara så här, ja... Men jag fick ju säga det i morse, allt det här. Att jag är lite rädd för det.
Alltså för den bilden som du har av vad som pågår i mina tankar, det stämmer inte alls. Så jag kan inte känna igen mig att när du visar dig svag eller när du visar dina tårar eller när du visar att du behöver någonting, att det skulle skrämma mig. Mm. Sen har jag varit i relationer där de som jag har träffat inte har kunnat stå själv. Delvis säkert för att de inte har kunnat göra det, men också att jag kanske har tillåtit det. Men det jag kan känna med dig är att du har förmågan att stå på dina egna ben.
Mm.
Och jag springer inte in och räddar dig. Och jag tycker det är otroligt vackert när du visar dig själv svag, när du visar din skörhet, när du när du visar vad som pågår i dig. Det är nästan som att till den andra gränsen, att du kan ibland vara för självständig eller vara för avstängd eller vara för... Du döljer så mycket där inne. Och jag vill se vad som pågår där inne i dig. Jag tycker det är jättevackert.
Ja, du säger det ganska ofta, att du tycker att, att mina tårar är vackra.
Det visar, och jag tycker också att du blir mjukare då. När du visar dina känslor, vad som pågår i dig.
Men jag tror nog att det är det här, för det sa jag till dig i morse, att jag vill inte känna mig underlägsen.
Ja.
Alltså i relationen. Jag vill känna att vi är på ungefär samma nivå.
Känner du dig underlägsen?
Ja, igår kände jag. Alltså den här veckan har jag känt mig underlägsen.
Varför det?
Nej, men jag känner att jag är sämre på att hantera kriser än vad du är. Jag känner mig mindre självständig. Och det här är ju så dubbelt, för att en del av mig tänker att, men varför ska man hantera kriser själv? Det är väl jätterimligt att man når ut och behöver bli hållen och hålla någon i handen när man mår dåligt.
Hur hanterar du kriser?
Som jag gjorde igår, jag når ut. Nej,
hur tycker du att jag hanterar kriser?
Jag skulle säga att skillnaden på dig och mig är att jag upplever att du är bättre på att hålla dig själv i kriser. Om du behöver det. Det betyder inte att du inte når ut.
Nej.
För det gör du. Jag tycker att du verkligen har kommit till mig när du har kraschat.
Ja.
Och bara, snälla, för jag ligger i din famn. Men om vi säger till exempel när vi har varit i sociala sammanhang, så har ju du sagt att, ja, men Jessica, om jag känner mig otrygg så skulle jag behöva att du bara så här håller mig i handen.
Ja.
Eller bara så här är fysiskt nära. Men om du inte kan det, om du känner att du inte, ja, men att det inte funkar för dig, då är det okej. Då kommer jag klara mig själv. Det har du sagt.
Ja.
Och min känsla kopplat till mina grejer som gör mig otrygg är att om jag kommer till dig när jag är otrygg och ber dig om att hålla mig i handen och du inte kan göra det, typ det som hände igår, jag dör inte.
Nej,
det gör jag inte.
Men nästan.
Men nästan.
Ja.
Alltså det gör så fruktansvärt ont. Alltså jag... Det är verkligen, det är inre panik.
Ja.
För att jag känner mig så övergiven och ensam. Och därför... Jag tror att jag är sämre på att vara själv med mina jobbiga känslor än vad du är. Jag tror att du är bättre på att hantera dem också själv om du behöver vara själv.
Mm.
Och till och med att du kan se ett värde i att rida igenom stormarna.
Ja.
Att du kan se liksom att om du mår dåligt så kan du se värdet i det. Att liksom, nu är det jäkligt tufft, men det är meningsfullt också. Det här är någonting som jag behöver gå igenom. Jag ser, det är inte så att jag hurrar och gör vågen när jag får ångest. Och bara, yes, kom och lär mig allt du har att lära mig. Så...
Men det gör inte jag heller. Det är, alltså, när jag har det tufft också. Fast jag tänker mig att jag har det tufft på grund av andra saker än vad du har. Och att jag kan ha det tufft på... Jag tänker lite kopplat till det vi pratade om med Annika Malmberg som vi hade som gäst med de olika färgerna.
Mm.
Att du som en gul person är också jätteberoende av hur andra människor ser på dig.
Mm.
Och om du har det tufft och du sätter på glasögonen och att nu är det tufft, nu mår inte jag bra, och börjar se saker utifrån en negativ vinkel, då kan du väldigt lätt börja tolka att jag ser dåligt på dig.
Mm.
Att nu har du gjort det här och då skulle jag se ner på dig.
Mm.
Och utifrån den platsen att någon ser ner på dig, det blir ju också livshotande för dig som en gul människa. För en del av ditt existens ligger i att några andra människor bekräftar dig och ser dig. Om inte någon ser dig, då finns du inte, gissar jag.
Ja, verkligen.
Ja,
gud. Alltså, jag blir ju till...
Ja. Och då blir det någon slags ond spiral i det. Du börjar må dåligt. Du börjar tolka saker på ett negativt sätt. Du tolkar mitt beteende att nu sitter jag och jobbar. Men hade det varit för en månad sedan eller för några veckor sedan eller förra veckan och jag hade suttit och jobbat, inga konstigheter. Ah, men jag skulle ju lätt kunna säga till dig att men nu skulle jag behöva gå och laga mat med barnen. Och du bara, inga problem. Jag åker till min kompis nu och sen så hörs vi sen.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Men det...
Så jag tänker koppla tillbaka till att du sa att det som hände igår var det värsta jag kunde göra till dig. Jag tänker ändå att jag mötte dig rätt bra, vill jag säga.
Ja,
alltså jag var ju,
ja.
Alltså det, jag la inte på luren. Jag sa inte nu har jag fått nog av dig, nu räcker det.
Nej.
Även om jag var helt uppe i mitt jobb så försökte jag ta tid för dig. Men snarare, alltså det värsta som hände igår, tänker mig, var att du var ju på en otroligt tuff plats och började också tolka mycket av mina beteenden på ett supernegativt sätt och som skickar ner dig i en djup spiral.
Mm.
Jag tror det bästa jag hade kunnat göra var nog sätta mig i bilen och åka över till dig och ge dig en stor kram. Då hade du, det är nog kanske det enda som hade räddat dig på riktigt. Allt annat är bara liksom halvvägs.
Ja, men och så här, alltså det som hände igår, om man bara spelar upp det scenariot som på film, så var det i sig inte så allvarligt.
Nej.
Jag satt på en bänk i grät, skulle på middag, ringer dig, säger åh gud, jag behöver bekräftelse och kärlek just nu. Ja. Du säger älskling, jag är inne i ett jobbmode.
Nej,
jag
ska precis laga... först försökte jag först så möta var du... dig i 15 minuter.
Ja, först försökte du möta mig i 15 minuter. Ja. Och sen så blev det, i mig blev det bara värre.
Ja.
Och då till slut så behövde du avsluta.
Ja.
Och för mig så är det, även om scenariot i sig är ganska oskyldigt och inte så allvarligt, det som händer i min kropp, det är att jag liksom har mitt hjärta i min hand och bara så här, älskling snälla, kan du bara så här, ta hand om det här?
Ja.
Och du står framför mig och bara säger nej, jag vill inte ha ditt hjärta.
Mm.
Det får du ta hand om själv. Det är det som händer, alltså i min kropp så är det som händer. Att jag blir avvisad. Och jag blir avvisad när jag är som mest sårbar. För att bli avvisad när jag känner mig stark, självständig, jag tycker om mig själv och har bra självförtroende, det är fine.
Ja.
då kan jag, då det är lugnt. Men när jag känner att så här, jag är värdelös, ingen vill ha mig. Snälla, vill du ha mig? Och så hör min kropp ett nej.
Ja.
Eller det är som att min kropp får ett nej. Då är jag som en treåring som sitter själv i en park och det regnar och det är ingen där. Det är ingen som kommer och håller om den lilla tjejen. Och hon sitter och bara skriker och skriker och gråter.
Ja.
Och kan inte trösta sig själv. Och ingen kommer. Det är det som händer i mig, i kroppen. Även om scenariot i sig är väldigt, inte men, så allvarligt.
Nej. Men det jag hörde sen också var att sen så fick du träffa din kompis. Mm. Och hur var det?
Ja, men då, och det är det som blir så tydligt då, att när jag är med någon som jag känner mig trygg med, såklart, då blir jag ganska snabbt trygg.
Ja.
Så det är ju det här att vara ensam eller att vara själv.
Mm.
Det är det som är det värsta.
Så du fick det du behövde?
Ja, verkligen.
Ja.
Verkligen.
Jag tänker att det är det jag har med mig, att hur jag hanterar mina kriser. Det är att, okej, jag har panik inombords och om jag behöver vara med någon så vänder jag mig till någon som jag har förtroende för, som du vänder dig till mig.
Ja.
Men om den personen inte kan möta mig, då vet jag det, då tar jag in det och sen så försöker jag hitta någon till, någon annan. Så att jag faller inte där, att jag har det där lilla treåringen liksom i mig som bara skriker, som behöver hjälp, som behöver stöd. Men då har jag också människor runt omkring mig. Och det är någonting som jag har lärt mig, att ett värde av att ha goda vänner. Mm. Att ha vänner som jag har förtroende för. Att inte bara ha en eller två, men att tänk att ha 4 eller 5 människor runt omkring. Jag har bland annat en jättegod relation med min syster som jag vet att jag kan ringa. Och jag har 2 bästa vänner som jag vet att jag kan ringa när jag behöver dem. Och det är klart att någon gång så är de upptagen. Och då kan jag alltid ringa till nästa. Mm. Och sen kan jag ringa till nästa. Så det är som att ha en kontaktlista, en nödlista med människor som jag kan nå ut till.
In case of emergency.
Så även när inte jag kan möta dig så har du andra människor också runt omkring dig. Men sen har jag också lärt mig att när inte de kan möta mig, men då behöver jag också möta mig själv.
Mm.
Även, och där har jag alltid den sista livlinan. Och jag har också behövt lära mig det.
Mm.
Att det är jätteskönt att ha någon utanför. Men när jag inte kan bli mött utanför, då kan jag också möta mig själv.
Mm.
Och där har jag som den sista livlinan som räddar mig.
Ja, du har den livbojen. Liksom. Det har inte jag.
Hur är du på att möta dig själv?
Nej, men jag skulle först bara koppla till det där med att ha vänner. Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara ha sin relation.
Ja.
Jag tror att det är ganska vanligt att man, inte medvetet, men undermedvetet. Speciellt när man är i relation, när det är i åldern att man ska skaffa barn och familj. För då tar ju familjen så himla stor tid. Mm. Och jag tror att det är jättelätt att man tappar sina vänner då. Och inte ägnar dem lika mycket tid. Och då blir det extra sårbart.
Ja.
För om relationen är dålig och man inte känner att man har någon annan att vända sig till. Då blir man otroligt beroende av sin partner.
För även om det var tufft för dig att höra det. Och jag hörde så att det var det värsta jag kunde ha gjort.
Mm.
Men för mig så var det också bra.
Alltså det var inte det värsta.
Nej.
Alltså känslan var det värsta. Ja. Det du gjorde var inte det värsta.
Men för mig så var det också det rätta för mig att göra.
Mm.
För att jag kunde inte möta dig bättre.
Det är ju det som är det bästa och värsta med att vara tillsammans med dig. Att du är så trygg i dig själv och att du lyssnar in dina behov. Och att du har tillit till andras processer. Ja. Vilket gör att du blir ju verkligen inte medberoende.
Nej.
Du är ju ingen som går in och bara säger, nej men gud, hon mår så dåligt nu, jag måste hjälpa till. Och så rycker du in.
För du vet också att när jag möter dig och kan möta dig, då blir det jävligt bra. Då ger jag all min attention och fokus. Men när jag känner att jag har knappt ens attention för mig själv.
Mm.
Då behöver jag ta hand om mig själv. Men det gör också att när jag väl går in och möter dig eller möter någon. Att då har den personen all min uppmärksamhet.
Och då blir man ju väldigt bortskämd med det.
Det är en av de få gångerna som jag inte har kunnat möta dig.
Jag är jättebortskämd med att du alltid...
Och på det sättet så är det också så här, jag har liksom någon slags tillit till processen att det här var också nu fick du en erfarenhet av ah, okej, nu kunde inte han möta mig. Jag är ju så van. Men att också ta ett steg själv till att möta dig själv.
Ja, och det här är ju dubbelt. Det inser jag nu att ju bättre du är på att möta mig, ju tryggare blir jag med dig. Och ju större trauma blir det när du inte kan möta mig. För har man en partner där man inte känner sig trygg i kriser, då kanske det inte är så himla stor kontrast till att ta hand om sig själv om man inte blir mött av sin partner.
Ja.
Men med dig så blir det väldigt krisigt för mig.
Men jag vill ta upp en sak alltså, som du pratade om för bara några minuter sedan i kopplat till relation. Och när man träffar någon ny och sen så behöver man nästan spela som ett spel. Att hur mycket kan jag visa för att den andra personen ska tycka att det är intressant och inte vara needy och hela den biten. Jag tycker att det där låter otroligt påfrestande. Som när jag går in i en relation, då vill jag kunna vara mig själv och utan att behöva spela spel och visa vem jag är. Samtidigt så fattar jag att det kan vara ju, liksom, möter man någon som knappt kanske kan ta hand om sina egna känslor, då vill de absolut inte behöva ta hand om någon annans känslor. Och möter man någon som är det minsta laget needy, så bara vänder man och sticker. Det blir också väldigt sårbart att visa sig sårbar i en relation. I en ny relation.
Ja. Men hur ska man göra då? Om vi säger att du... För du nämnde att du har träffat vissa personer där du kanske upplevt att de har varit ganska osjälvständiga och behövt dig väldigt mycket. Om man nu... Och så här, det är klart att det finns att de... Där behöver ju de jobba med sig själva. För att bli mer trygga i sig själva och kunna hålla sig själva. Men om man träffar en sån person i ett dejtingstadie...
Ja.
Där den är... Så här, ja. Det är så den är. Just där och då.
Ja.
Sen finns ju all möjlighet att utvecklas och lära sig och så. Men om man är där, hur tycker du då... Ska man visa den sidan och vara transparent med att så här, jag är väldigt nidig och jag vet om det. Jag jobbar på det.
Jag är high maintenance.
Ja. Ja.
Jag vet inte, och det beror på vilket perspektiv man tittar på. Alltså utifrån det ena perspektivet, om jag letar efter någon som är självständig. Eller vad, det var någon person jag hade lyssnat snacka om det här förut. Vi pratade om att det är klart att i en relation så ska man kunna släppa och också få vara svag. Alltså, det är orimligt att man ska konstant behöva vara stark. Och samtidigt så här, om man kollapsar redan på första dejten liksom så här, i all ens misär och miserabel och bara då, det är klart att jag kommer inte stanna kvar.
Nej.
Troligtvis.
Nej.
Och vart går den magiska gränsen? Jag tror att den personen sa på skämt, ja, men om personen kan hålla ihop det under typ 2 månader och sen bryter ihop i kollaps.
Mm.
Men jag tror inte att det finns någon sån gräns. Jag vet att själv så har jag nog bara behövt känna in typ i relation med dig.
Mm.
Så jag behöver se, men vad är det jag vill ha i en relation? Och då har jag nästan inte testat, men jag har typ haft ögonen på vissa faktorer. Så att jag sitter och är tillsammans med dig. Bland annat är för att du, om jag säger så här, kan hålla dig själv. Du är väldigt stark. Du kan också hålla mig så att jag kan ligga i din famn och få gråta och bara så här, tycka att världen är skit och att allting är bara bajs. Och du kan hålla mig, men du kan också ligga i min famn och gråta och släppa. Och jag kan känna mig stark runt omkring dig. Så det är som att allt får plats. Det är inte bara, du är inte bara i gråtet eller i kollapsen. Du är inte bara i det starka. Och jag känner mig både stark med dig, men jag känner mig också trygg och kan få vara liten tillsammans med dig.
Mm.
Och det är viktigt för mig. Jag vet inte hur man ska omvandla det till dejtingsammanhang för andra människor.
Nej.
Jag vet bara att i mig själv så har jag behövt checka av vad behöver jag och hur mycket av det får jag hos dig.
Mm.
Jag vet att i min första relation som jag var ihop med, där visste inte jag vad jag ville ha i en relation. Jag hade ingen aning.
Mm.
Och det var inte förrän jag fick liksom vara i den relationen som jag börjar lära mig. Just men det här är viktigt. Och det här är inte så viktigt. Det här måste jag ha i en relation. Och det här kan jag leva utan. Och ja. Så att min tips är att om man är i en relation och men typ den här rädslan av att ja, men som du var med om. Ja, men du behövde nästan spela spel för att vara ihop med den personen. Mm. Jag skulle inte säga att man måste spela spel för att vara i en relation överhuvudtaget. Att det är en generell regel. Men med just den personen behövde du spela ett spel. Och då låter det inte som att du ska vara med det, vara i den relationen. Så att egentligen att kunna att vara i en relation där du kan vara dig själv.
Mm.
Så där är din uppgift att ta reda på, men vem är du? Och verkligen försöka vara den personen så mycket du kan.
Mm.
Men också vara i en relation med en person som kan möta dig
ja.
I det, för den du är. Så att du inte behöver bli någon annan för att vara ihop med den personen. Och samtidigt är det jätteskönt att vara med en människa som också vet vem de är. Så att de inte har spelat ett spel för att vara ihop med dig.
Nej.
För i värsta fall så spelar vi två ett spel för att få vara ihop med andra. Och det innebär att jag släpper fram en persona av vem jag är. Så att när vi går på vår första dejt så ska jag visa upp den bästa versionen av mig själv. Och då kanske ni inte ens är egentligen den jag är. Det är den jag tror att du vill att jag ska vara. Och du gör samma sak. Du är inte dig själv. Du är egentligen den du tror att jag vill vara. Och sen så möts de två personerna och blir jättebra vänner och liksom blir kära i varandra. Men sen efter ett tag så orkar man inte hålla upp den personen. Personan.
Mm.
Och sen så börjar man egentligen bli sig själv. Och då börjar man släppa fram sig själv. Och då börjar du släppa fram dig själv. Och det är inte alltid säkert att de två riktiga människorna kommer överens. Bara så, nej, men du var inte den jag trodde att du var.
Nej, verkligen. Alltså, ja. Och då får man helt plötsligt... Ja, men då blir det ju bara uppenbart att båda har spelat ett spel.
Ja.
Och att då vet du ju egentligen inte vem du är tillsammans med.
Och i värsta fall så behöver man fortsätta spela det spelet för att få relationen att fungera. Och det tar tid. Det är energikrävande. Och ibland går det. Vissa människor är jättebra på att spela spel.
Mm.
Och man kan ha levt en hel livstid med människa.
Mm.
Och egentligen inte veta vem den är där inne. Så det är väl därför jag håller på med all den personlig utveckling som jag har gjort. Att grottat och rotat ner i mig själv. Inte för att jag ska träffa rätt person, men mer för att säga, men vem är jag? Och verkligen börja upptäcka, men vem är jag, vilka sidor har jag? Och verkligen få börja lyfta fram de sidorna.
Ja, och det är väl, jag tror verkligen inte att jag, alltså utan att ha evidens för det, men att de vi träffar, är ju verkligen en spegel av vilka vi är. Såklart.
Ja,
alltså jag menar att de jag dras till säger ju någonting om vem jag är.
Ja, verkligen. Så att om du märker att du börjar dras till en viss personlighets typ den slags typen som du tycker är jättehärlig och charmig i början. Men sen så är den...
Men jag kan ta ett konkret exempel som är sant tills jag träffade dig. Är att jag har... nästan alltid dragits till personer som är ganska trasiga.
Ja.
För då känner jag att jag kan gå in som terapeut och behandla och hjälpa och vara behövd. För att det är i mitt livsschema, eller liksom mina grundantaganden, är att jag behöver vara behövd för att vara värdefull. Och då är det jättebra att träffa någon som verkligen behöver mig, som är trasig. Och så träffar jag dig som inte alls behöver mig. Och det är därför mitt system är lite kaosigt.
Inte på samma
sätt. Nej, men det är en annan sak. Men
jag menar behöver mer... inte dig för att bli hel.
Exakt. Och du har väldigt bra koll på dig själv.
Ja.
Och vad du har för behov. Du vet vad du har för behov. Eller hyfsat bra koll i alla fall. Och det är klart att det är där jag får utmanas i att så här... Men du behöver ju inte alltid mig.
Nej.
Alltså, som, och du sa... Fasen, vi pratade om det här ganska nyligen. Så sa du någon gång så här, men Jessica, jag behöver inte alltid dig. Alltså jag behöver inte dig i allt jag gör. Och det är ju, jag fattar ju det rationellt. Ja. Men det är känslomässigt ganska smärtsamt.
Ja.
För det betyder också att du inte är beroende av mig. Och om du inte är beroende av mig så väljer ju du mig varje dag. Vilket gör det förvisso tryggt i att känna att gud vad du vill vara med mig. Du väljer verkligen mig. Och inte utifrån att du inte klarar dig själv.
Ja.
Utan att du vill vara med mig. Men det gör det också mer sårbart.
Ja. Var det klart för ditt system igår kväll så valde jag jobbet.
Mm.
Och det är klart att när du är på den känsliga platsen så är det så här, nej, nu väljer han inte mig. Men för mig var det verkligen alltså inte det stora beslutet av att inte välja dig, men mer bara så, men nu väljer jag mitt jobb.
Ja.
Men det betyder inte att jag väljer bort dig från mitt liv.
Mm.
Eller att du är mindre viktig för mig.
Mm. Men du, nu är jag nyfiken på, vi pratar alltid om mina problem, känns det som. Men nu, när du krisar, vad händer?
Nej, det händer ingenting. Det händer aldrig, jag krisar aldrig. Nej, du har ju fått mig att framstå som värsta klippan. Oh,
vi raserar den bilden här.
Ja, herregud, kris.
Vad händer i dig när kris är kris? Vi har inte ens definierat vad kris är.
Nej, men vet du vad? Så här. Jag har pluggat till psykosyntesterapeut. Och en av mina favoritämnen eller favorithelger som vi hade för det är så här, olika delmoment i den här kursen som heter den kreativa användning av smärta, kris och nederlag.
Mm-hmm.
Och bara den titeln.
Den kreativa användningen. Ja,
den kreativa användningen av smärta, kris och nederlag.
Mm.
Bara den titeln liksom
berätta.
Väcker glädje i mig.
Alltså,
typ. För det finns något befriande i det. Alltså smärta, kris och nederlag. Om man bara tar de tre orden. Det känns rätt hopplöst. Smärta, fy fan, aj, ont, nej, tack. Kris, varför det?
Mm.
Varför kan inte jag bara få ha det bra? Jag menar bara tanke på att det skulle bli någon slags ekonomisk kris här snart. Eller om vi går in i en lågkonjunktur. Eller att vi skulle krisa i vår relation. Mm. Eller, jag menar, kris är ju, alltså kris är kris. Det är inte bra. Det hör
Nej.
Man. Och nederlag. Ja, men förlust. Jag har fått stryk. Jag har inte lyckats. Det är misslyckande. Det har inte gått bra. Det har inte gått som jag tänkt mig. Oh. Och i det att lägga in den kreativa användningen. För att om jag ser i mitt liv, till mitt liv, så ser jag har ju gått igenom smärta. Jag har gått igenom kris. Och jag har gått igenom nederlag.
Mm.
Och oftast mitt i det, mitt i skiten, det ser ju rätt hopplöst ut. Så här, mitt i mörkret, det är som mörkast innan det blir morgon, innan soluppgången. Och det är så lätt att glömma bort det. Det är så lätt att glömma bort att i det tuffa så kan det födas någonting nytt. I smärtan så kan det på andra sidan finnas njutning. I krisen så kan det så här, fågel Fenix kan uppstå. Men vi ser inte det. Och vad händer om vi tar med oss den medvetenheten in i våra kriser, in i smärtan, in i nederlagen? Och redan i det ögonblicket, inte för att glömma bort eller för att förtränga att vi har det tufft, men bara någon slags medvetenhet att okej, i det stora hela så kommer det troligtvis bli bra.
Men det är därför, får jag flika in nu?
Ja.
Det är därför jag ser dig som så här, jag tror faktiskt du gjorde det någon gång när du krisade. Du låg och grät i min famn och storböll och bara, det här är så spännande. Jag undrar vad det här kommer leda till. Åh gud vad nyfiken jag är.
Ja.
Alltså det är typ så jag ser att du hanterar dina kriser. Även om du inte alltid säger de orden. Nej. Men jag ser liksom hur din hjärna är både så här, fan vad jobbigt det är.
Mm.
Och fan vad spännande. Så.
Och till hjärnan så kan jag säga, under den här helgen så visade läraren visa upp någon slags graf. Och tänk dig en linje, alltså i grafen, och sen så går det ner. Alltså förstår du? Så att det, liksom,
det börjar på topp och går neråt, eller?
Det börjar på topp och sen så går det ner.
Mm.
Och sen så någonstans så kommer en vändning. Alltså man når botten.
Ja,
av den här grafen. Som en grop.
Mm.
Tänk dig som du har en livslinje.
Ja.
Och ibland så har du dina toppar, dina pikar och sen så har du dina dalar.
Mm.
Och man ser då att när du liksom går ner, så någonstans kommer vändningen.
Mm.
så här, ungefär som jag sa innan, det som mörkast innan det blir ljust. Och det finns en begrepp som heter hitting rock bottom. Alltså när du har låtit allt falla. Så här, att låta korthuset falla.
Mm.
Att kanske till och med att allt måste få kollapsa innan vi kan bygga upp någonting igen.
Mm.
Så om jag är konstant, jag ska rädda det här.
Mm.
Då kan jag ibland också skjuta upp slutet.
Jaha,
förstår du vad jag menar
ja,
då?
Jag fattar.
Det vill säga
nog
att ibland kan det finnas ett värde att faktiskt låta en komma till rock bottom.
Mm.
Just för att få vändningen.
Ja, lidandet blir bara förlängt. Typ.
Ja, vi förlänger
om
lidandet.
Om man inte bara surfar neråt eller ja, åker neråt.
Ja.
I.
Ja. Och nu säger inte att alla ska bara så här påskynda smärta och kris och nederlag. Men att man kan till och med faktiskt använda det som en skjuts uppåt. Så att om vi nästan kan så här få fart i den nedgången för att sen komma upp på andra sidan, så kommer vi upp med ännu mer kraft. Ännu mer styrka. För i det så ofta så lär vi oss någonting. Vi släpper taget om någonting. Och när vi släpper taget om någonting så kan vi också få ny vunnen energi.
Mm.
Så att innan jag mötte dig så hade jag ett helt år av smärta, kris och nederlag. Jag hade skilt mig. Jag hade både sagt upp mig från jobbet och typ blivit av med jobbet. Jag hade haft en cykelolycka där jag hade brutit nacken. Alltså jag hade en fraktur i en av mina nackkotor. Så de hade behövt gå in och operera C6 och C7, operera ihop dem. Och brutit nyckelbenet.
Mm.
Och jag tror 4 veckor efter, nej 6 veckor efter jag hade, jo så här, det var precis innan sommaren och första dagen på semestern så är jag ute på min mountainbike och cyklar och drar en kull i skogen och bryter nacken. Det här är då 4 månader efter jag hade gått igenom en skilsmässa. Och sen så hade jag en rehabilitering på typ 6 veckor, jag klarade mig jättebra, kroppen läkte och återhämtade sig. Jag var tillbaka på jobbet 6 veckor senare. 2 veckor efter jag kommer tillbaka till jobbet, då bryter jag ihop totalt och blir utbränd.
Mm.
Så att då ett helt år så kan inte jag jobba.
Mm.
Och under det året så kan inte jag göra någonting. Jag kunde inte ta hand om mig själv eller barnen eller någonting när det gäller huset. Och det var bara ett konstant liksom så här, grej efter grej efter grej. Så här, ingenting gick min väg på utsidan. Om man ser det utifrån. Men för mig, det var som att okej, jag släpper taget om det. Jag släpper taget om det. Jag släpper taget om min relation. Som jag behövde släppa taget om. Jag var tvungen att släppa taget om jobbet. Som jag ändå hade längtat att släppa taget om i flera år. Jag släppte taget om massa roller som jag hade. Jag släppte taget om massa ansvar och uppdrag. Och det var tufft. Men också på andra sidan, så som jag lever idag, så är det helt underbart.
Mm.
För jag släppte taget om så mycket och kunde bygga upp så mycket nytt som jag har längtat efter, som mitt hjärta längtar efter i så många år. Nu hinner jag liksom inte ens så här berätta egentligen om den här perioden, men i princip så var det så här supertufft och intensivt.
Mm.
Och det var som att jag hade hållit så här, om jag ser det nu efteråt, jag hade under så många år försökt hålla ihop det.
Mm.
Hålla ihop relationen, hålla ihop det på jobbet, hålla ihop det på det personliga planet.
Mm.
Hålla ihop det som vuxen och som föräldrar och som entreprenör och tjäna pengar. Alltså hålla. Så att cykelolyckan blev bokstavligt talat för mig. Nu var jag tvungen att släppa taget. Jag släppte taget om styret, bröt nacken och gjorde den vändningen som jag precis beskrev, den här gropen, U-svängen.
Mm. Mm.
Det roliga i det hela är att precis då i skogen där jag drog omkull, typ 50 meter efter min cykelolycka, eller efter olycksplatsen, på det enda stället på hela den här banan på typ så här 20 kilometer som jag hade cyklat, så finns en U-sväng. I skogen på den här stigen. Det är den enda platsen som det finns en riktig U-sväng. Alltså du går åt ett håll och sen är det tvärs så här, direkt
svänga tillbaka.
Och det var så jag kände i mitt liv där. Att genom att gå igenom den, det var inte farligt.
Mm.
Men ja, det var smärta och ja, det var kris och det var en nederlag. Men på andra sidan så väntar mig någonting annat.
Mm.
Och min erfarenhet säger att om jag tar mig igenom det så finns det någonting på andra sidan.
Mm.
Och min erfarenhet säger att universum vill mig väl. Och jag vet att det inte alla som har den erfarenheten och då blir det tufft.
Mm.
När man känner att världen vill inte mig väl.
Mm.
Men för mig så har jag den inställningen.
Mm.
Och den hjälper mig väldigt mycket.
Jag har hört en... Vad fint att du delar. Jag har hört en väldigt fin en metafor som jag kommer på nu när du berättar om just vikten av att släppa taget.
Ja.
Och att det är när vi släpper som vi kan ta emot någonting nytt.
Mm.
Björn Attico Lindeblad, som både du och jag tycker väldigt mycket om. Det är en man som, han var skogsmunk i Thailand i 17 år. Föreläser ganska mycket nu och har haft en podd. Han sa i en av sina poddar att om du tänker dig att du håller ett föremål i din hand och knyter och liksom håller den hårt, då står ju du med en knuten näve. Och när du står med en knuten näve, det är symbolen för att hålla fast vid någonting väldigt, väldigt hårt. En knuten näve kan ju inte ta emot någonting. Den är ju liksom inte öppen för att ta emot någonting från någon annan. Men om vi öppnar näven, knytnäven, det är ju först då vi faktiskt kan rent fysiskt och praktiskt ta emot någonting.
Ja.
Men det innebär också att vi kan inte hålla hårt. Man kan inte hålla hårt och ha en öppen handflata samtidigt.
Nej.
Så han menade på det där att släppa taget och att inte hålla fast vid saker. Det är någonstans vägen för att kunna ta emot nytt. Och för att öppna upp för annat.
Ja. Det tror jag ligger som en paradox som i våra relationer, i relationer.
Mm.
Att oj, nu har jag hittat den här relationen och den är så vacker och den här vill jag absolut inte släppa taget om. Och vad händer när du knyter din näve runt omkring mig? Mm. Och jag bara, helt plötsligt känner jag hur nu har inte jag lika mycket frihet och nu...
Mm.
Ja, och liksom, om jag känner att din näve, din hand där runt mig, det är min naturliga,
att jag håller fast dig.
Ja, håller fast med min naturliga reaktion kommer vara att jag börjar sträta emot. Så det där är ju värt att utforska. Så vad innebär det att vara i relation med varandra och välja varandra och släppa varandra fri? Sen betyder inte det att man behöver springa runt med öppet förhållande och ligga med andra och så här, inte vara tillsammans. Det krävs också, tänker mig, det är viktigt med tydliga ramar och vad kommer vi överens om när vi är tillsammans. Men det är en balans. Det är en balans att både vara i relation, vara i kärlek och få känna sig fri och vara fri.
Och det är väl där motpolerna kontroll och tillit kommer in.
Ja.
För att kontroll är för mig det här att hålla hårt och att liksom hålla fast dig för att du inte ska springa iväg. Så är det som att man har ett koppel på en hund. Då är man säker på att den inte kommer springa iväg. Men du har ingen aning om hunden trivs.
Nej.
Du har ingen aning om hunden vill gå bredvid dig. För den har ingen val. Och den kommer förmodligen känna sig ganska fången om den måste gå i koppel hela tiden. Däremot om du släpper på kopplet, det vill säga öppnar din handflata och liksom släpper någon fri och har tillit till att jag tror att den här personen har valt mig och vill vara med mig. Och den väljer inte mig för att jag tvingar den att vara med mig. Utan du väljer mig helt frivilligt och själv. Och då är det som att släppa loss en hund. Om den är trogen sin matte eller husse. Ja. Då kanske den kommer ju utforska och springa runt och så. Men den är trogen, den kommer tillbaka. För att den också känner att matte litar på mig.
Ja.
Och det där är, tror jag, jättesvårt i relationer. Det är så sårbart att vara i relation. Man hamnar i läget där man är så här, du är min största trygghet, du får inte försvinna.
Nej.
Och ju mer jag känner så och tänker så, ju mer vill jag kontrollera att du aldrig kommer försvinna. Men det jag egentligen gör då, det är att för varje gång jag håller fast dig, så kanske du försvinner känslomässigt lite mer varje gång. Så.
Så nu så kommer jag nu så kommer vi kanske jag kanske göra det värsta som du någonsin
har upplevt.
Vi kommer börja avrunda här.
Vilken tur att vår relation fortsätter efter att vi har tryckt på stopp.
Just det. Jag har den tar inte slut då. Det är inte bara baserat på relationsverket.
Nej.
Ja. Och ni som lyssnar, tack för att ni har hängt med i det här samtalet.
Ni kan, nu har vi en Instagram-sida.
Nu har vi det.
Finally, vi har inte haft några kanaler alls att nå oss på. Men kolla på Relationsverket på Instagram så hittar ni oss där. Mm,
där finns vi.
Där finns vi. Så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.